gonna feel that vibe. I promise y'all. It's gonna feel it.
We're good. Thanks for having the
way. We good. We good.
Oh, he's thrown out of bounds over on the far side, and there's a couple of penalty flags. This is totally out of control.
Mina damer, mina herrar, mina herrar och damer. Då säger vi ännu en vecka varmt välkomna till denna succépodd som heter vadå, Gnistan Olsson?
Den heter Gnistan och Sheriffen.
Idag lovar jag Sheriffen att det kommer vara jämnare ljudvågor. För jag såg ju det när jag spelade in i Lugna Favoriters studio senast. Att det var väldigt så här, seg reaktion på deras kompressor. Ja. Kompressor är en sån grej som trycker upp ljud när man pratar tyst. Och trycker ner när man skriker. Nu sitter jag i min vanliga studio, Bandit Rockstudion. Och då är det liksom kompressorer som är bra ställda. Så att ni kan vara lugna. Idag kommer ni höra mig hela avsnittet.
Ja, men alltså det är just det där lugna, de ska väl ha lite så här lugnare approach liksom här nere. Lugna favoriter. Så de kör väl ganska liksom, alltså oavsett om de pratar normalt ska det ändå låta som att de pratar så där liksom.
Ja.
Det är väl lite det som är grejen.
Martin Rapp på råhypnol.
Ja, men lite så. Men apropå ljud, Sheriffen, jag har ju nu beställt bra grejer. Du har ju gett mig lite tips och kommer vara så snäll också att ge mig en mick tillsammans med ett puffskydd. Så framöver så kommer även mitt ljud att vara betydligt mycket bättre. Den är på gång, grejen.
Oh, nice.
Som jag inte ens kommer ihåg vad det kallas.
Det kallas för en preamp.
Precis, du ser.
En DBX 286 kan vi tipsa om.
Ja, fina grejer. Så den är på gång från Tyskland.
Vet du när du får den?
De skickade i morse att den är skickad. Sen från Tyskland så brukar det ta tid om den skickas just därifrån. Mm. Vilket såg ut som på sajten som du skickar över till mig. Så det lär väl kanske dröja en vecka eller två.
Ja, kanske. Men jag hoppas du får den på måndag. För jag kommer förbi hos dig med micken på måndag, vet du.
Nice. Vi ska prata ihop oss om måndagen efter det här avsnittet. Men vi kan väl skutta direkt in på hur vecka 8 då var i NFL i alla fall. Och se lite på, främst skulle jag vilja säga, det som vi tog upp i förra veckans avsnitt. Det faktum att det här är en väldigt ojämn säsong. Det kan vi väl konstatera nu. Det var bevisat i helgen. En match som slutade 37-10 och en annan match som slutade 34-10, 30-16, 49. Sen hade du en tight match. Bengals, liksom skitlagen mot varandra. Bengals och Jets. 39-38 som blev den mest underhållande matchen i sjufönstret som började då klockan 6 för helgen som var. Men utöver det så var det liksom överkörningar i varenda match i stort sett under hela den här omgången. Och det är så tråkigt någonstans. Jag vill ju liksom ha de här momenten som vi pratade om förra veckan med liksom red zone där witching hour faktiskt betyder någonting. Men till och med Scott Hansen sa den här helgen att vi kliver in i witching hour, men vi har i stort sett bara en match som är en enpoängs eller en touchdown differens eller one score game som man säger. Mm. Och det är ju sjukt. Jag menar, det brukar ju vara av 7 matcher så kanske det är 3 stycken som inte är det. Men nu helt plötsligt så har vi landat i ett scenario där endast en ibland.
Ja. Ja, de måste göra något åt spelschemat och göra så inför nästa år. Att para ihop bra lag mot bra lag och dåliga lag mot dåliga lag så de som tittar får lite underhållning. För att visst, du vill att ditt lag ska vinna. Mm. Men jag tror ju även som supporter, det vet ju jag med de lagen jag håller på. Jag ser ju hellre att Florida vinner med 3-2 än att vinna med 7-2.
Ja, verkligen. Alltså, jag menar till och med när Vegas exempelvis vann Stanley Cup-finalen mot ditt Florida Panthers och det blev... Vad slutade den matchen? 9-3 eller någonting. Så kände man liksom så här efter 6:e målet. Okej, men ni behöver liksom inte sparka på den som ligger ner ungefär. Utan kan inte matchen få bli lite mer underhållande? Kan man inte få svettas lite? Utan redan där i andra perioden så kände man så här, okej, Vegas kommer vinna. Nice liksom. Jag behöver inte ens sitta uppe. Sen gör man ju det såklart med tanke på att det är så stor match i sig. Men just de här matcherna som inte betyder alls lika mycket, då är det liksom så här... Nej fan, jag kanske går och lägger mig liksom. Det blir tråkigt. Och jag tycker, precis som du är inne på, spelschemat. Men det är svårt att planera. För jag menar, initialt, om man kikar på spelschemat, Green Bay Packers mot Steelers exempelvis, Green Bay Packers mot Cincinnati Bengals och så vidare, just att divisionerna möter varandra brukar ofta bli väldigt bra. Men nu är det liksom så här skadesituationer i exempelvis Cincinnati Bengals, du saknar Joe Burrow och då blir de matcherna tråkiga att kolla på. Du har Cleveland Browns som liksom aldrig levererar, Lamar Jackson som är borta i x antal matcher, och så blir det liksom den här odynamiken som man är helt enkelt inte van vid.
Nej, det är sant. Men det hände ju lite kul den här veckan också. Alltså framförallt New York Jets. För den vändningen är ju sjuk. Alltså Jets har ju knappt gjort poäng på hela säsongen.
Nej,
och man spottar alltså upp 23 pinnar i fjärde kvarten och vänder ett ganska stort underläge borta mot Bengals. Det är bara att lyfta på hatten för Jets. Det var starkt.
Ja, men det är verkligen. Och sen får man väl ändå säga det med deras arena-kompanjoner, New York Giants, att fan vad de har det tufft alltså. När det känns
fan.
Som att saker börjar klicka och de hade liksom Malik Neighbors, det kändes som att okej, Jackson Dart, han startar nu och det känns som nytt liv. Den här första halvleken med de två tillsammans såg ju riktigt bra ut. Sen går han ner sig borta resten av säsongen och nu Cam Scarabo. Vilken skada på honom. Och i ett onödigt, ska jag inte säga, men tråkigt läge i matchen. Liksom. Det är bara så här, försöka tugga yards för att ta en first down i stort sett. Och så ryker hela foten. Nej, det är tråkigt. Det måste svida vara New York Jets Giants fan, och de enda som någonstans kan känna igen sig i det där tror jag är fans av San Francisco 49ers, för där känns det som att de råkar ut för sånt hela tiden.
Ja, så är det. Men tittar man liksom på de tre största skadorna i år, alltså mest i ögonfallande, så är det ju Tyreek Hill, Scadabo och Neighbors. Det är ju de tre som där det verkligen har gjort ont hemma i tv-soffan. Och nu var det ju så pass maffigt att både Aftonbladet och Expressen rapporterade om det här liksom 30 minuter efter det hade hänt. Så att det nådde ju även The Average Joe hemma i tv-soffan. Så att det här var... Aj, fan vad jag tycker synd om Scarabo.
Ja, men samma här. Och, alltså, som sagt, man gillar liksom Jackson Dart, man gillar Scarabo, man gillar det som New York Giants höll på att få igång. Men nu känns det som att än en gång ser det liksom så här, nu har ni lite väl kul och så kommer liksom kniven i ryggen ungefär. Att så här kul får ni inte ha, Giants fans. Nej, det måste vara jobbigt. För de har gått igenom mycket och sen måste ju svida för deras del också med tanke på hur bra Daniel Jones ser ut i Indianapolis Colts. Bara för att strö lite salt på såren här, men det är också en sån situation som inte gör det lätt för Giants-fansen. Och sen i samma division så har du dessutom Saquon Barkley i Philadelphia Eagles. Så det är liksom, det är en tuff period att vara Giants-fan. Och vi känner med er, kan jag säga.
Jag tror samtidigt de är ändå hoppfulla. För man ska ju säga det att de är inte gamla. Det är inte alltså Tyreek Hill-ålder på de som går sönder. Så att du är mycket bättre läkkött när du är liksom strax över 20 och kommer förmodligen tillbaka redan till nästa säsong. Och då, visst, det kan ju vara, vissa kan ju bli formade så att man blir rädd så att man inte går in i situationer och då blir en begränsad spelare och en sämre spelare. Men har man liksom det här hjärnpsyket att jag är störst, bäst och vackrast så att man bara tuggar på, då tror jag att båda de där spelarna kommer att ha lysande karriärer och Giants kommer att bli ett lag att räkna med så länge man har de två och Jackson Dart.
Ja, men det tror jag också. Och precis som du säger, de är unga. Det finns hopp, men den här säsongen är över. Det kan man ju konstatera egentligen nu. Det kändes som att de hade någonting på gång, men nu är det nog liksom sista spiken i kistan i stort sett. Men det känns hoppfullt framöver för New York Giants i alla fall. Och det kan man inte säga om alla lag. Många har tuffare än så. Cleveland Browns vet man liksom inte ens vart man har dem. De såg en match bra ut med Daniel Gabriel eller vad han heter. Och sen har det liksom bara gått ut för igen. Tillbaka till gamla vanliga Cleveland Browns.
Ja, men också så här, jag blir så chockad för att några av de här lagen som ändå har grejer att spela för, alltså Atlanta som, nu ska jag inte säga att de, alltså visst, de var ju med i mixen, de stod på 3-3 innan helgen, alltså hur man kan vara så urusla hemma mot Dolphins, man förlorar alltså med 34-10.
Det var ett Kirk lag Cousins på plan. Effekten, alltså att han var den som spelade den här matchen, han såg så dålig ut. Så att jag förstår. Alltså hans passningar som snarare gick fram till mer med Dolphins-spelare än till Falcons-spelare. Det känns liksom att den enda spelaren han kunde hitta var Kyle Pitts, som jag tror hade 9 mottagningar av 9 möjliga passningar. Ja. Och utöver det så kändes det liksom som ett Falcon som inte hade alls mycket att komma med. Så det var en ensidig helg. Jag kan väl säga det, Packers-matchen som jag kikade på, där var det liksom, initialt så såg det tight ut, men sen andra halvlek så var det ju dominans av Packers. Det var som att de vaknade till och insåg liksom, fan, vi möter ju våran gamla farbror här liksom. Vi måste ju slå han på käften. Det är liksom dags för att visa vad vi går för lite. Och det gjorde de verkligen med Jordan Loves bästa match för hans karriär än så länge. Så det var en fin vinst för Green Bay, som just nu också leder NFC, med tanke på att de har ju en oavgjord match också. Så de har bara förlorat en match än så länge.
Ja, nej, det var ju styrkebesked. Alltså, det var jämnt länge, men de reste sig och var klart värda segern. En häftig statistik som jag vill ta också från den här veckan, det är ju den sjuka alltså skillnaden mellan antalet yards man tar och slutresultatet. Jag vet inte om du har sett de här siffrorna, Olsson.
Jag har tänkt på.
Men så här, Tampa Bay Buccaneers, de har alltså 124 passing yards, de har 88 running yards, eller rushing yards, förlåt. De möter alltså New Orleans Saints. New Orleans Saints har fler passing yards än vad Tampa har totala yards. Och sen har man, ja, man har inte jättemånga rushing yards, man har bara 48 stycken. Men de förlorar den här matchen alltså med 3-23. Och det är ju såklart att det är turnovers som är den stora boven. Men jag tycker ändå det är en väldigt häftig statistik att Tampa har alltså, de har knappt 200 yards när du kombinerar passspel och springspel, men gör ändå 23 poäng.
Ja, men det är just att försvaret gjorde ju en av touchdownsen som de hade, och sen är det liksom så här, passar du fel lag så sätter du dig i en dålig situation och då behöver du inte mycket yards för att göra poäng.
Nej, så är det. Men i ögonfallande hur lite yards de liksom tuggar upp.
Absolut.
Alltså ta vilket lag som helst i jämförelse, så snackar vi liksom, jag vet inte vilka vi ska ta, alltså något, Philadelphia som gör 38 poäng, de har ju då alltså 151 passing yards och nästan 300 rushing yards. Man brukar ligga uppe på de siffrorna, eller som Dallas som gör 24. Man har totala yards 339. Alltså, det är där man ska ligga för att göra de poängerna.
Ja, absolut.
Så försvaret ska ju ha en eloge, och ja, New Orleans ska ju ha en känga för att deras offensiv är helt jävla bedrövlig. Men alltså också lite att han som nu hänger i din källare, Bagan Mayfield, att han gjorde inte sin bästa match rent statistiskt, men han passar ju inte bollen till motståndarna.
Nej.
Lika många gånger, så att,
exakt.
Ja, det ska han väl ha. Men ändå en statistik jag sällan skådar.
Det håller jag med om, men nu är det ju också dags för Tyler Soe, eller jag vet inte exakt hur man uttalar hans efternamn, men det är dags för hans show i alla fall i New Orleans Saints. Det är inte längre Den gamla erkända som vi kollade på Netflix för en massa år sedan, som där kommer, jag har ju tappat namnet, Spencer Rattler såklart. Det är inte hans show längre, utan nu är det Rookin So som kommer alltså vara quarterback framöver. Det blir spännande att se om det alltså får någon utdelning för det. Jag tror ju inte att det kommer bli samma effekt som exempelvis Jackson Dart, men pusselbitarna i det här New Orleans Saints finns ju på plats. Jag menar, de behöver en bra quarterback, och de behöver få behålla de här spelarna också, typ exempelvis Chris Love med flera. Så finns det liksom ändå en bra trupp omkring som man kan bygga. Men de har ju liksom haft Derek Carr, och sen hoppar man över till Spencer Rattler, då har man inte så mycket att hänga i julgranen liksom.
Nej, det är ett alltså wide receiver-positionen är ju bra i det här laget, men i övrigt så
skulle
de behöva nytt på varenda position.
Ändå ganska vass, även fast det känns som Kamara inte gör riktigt så mycket som han gjorde
förr,
men han är fortfarande en stor del av passningsspelet, och hans kombinerade yards är ju...
Jo, det är han. Det är han, absolut. Men så här, motivation, jag tror han skulle jacka upp och vara skitbra om han gick till en contender. Men jag tror inte att han vill vara där. Alltså, jag tycker inte att det glöder längre. I början tyckte han hade, när han kom fram, att han hade en så här, en swag och någon typ av så här, I'm the man, I'm a man's man. Men nu är han så här, ja okej, okay, nu fick jag bollen, nu kutar jag. Men det finns inte den där glöden i varje spel att så här, ge mig bollen, jag vill ju touchdown. Och liksom, det är inte samma glädje varje gång han gör touchdown och så där. Det är någonting som saknas.
Ja, det hade varit intressant att på se. Kamara, jag vet inte riktigt vilket lag han skulle gå till som det känns som att han behövs i och passar i. Men... eventuellt Chargers, men någonting för nästa säsong definitivt att hålla ett öga på. Jag tror inte det kommer ske nu vid trade deadline dock. Då blir jag chockad. Broncos hade också varit spännande.
Broncos.
Absolut. Deras rookie i och för sig, Harvey, han såg ju lysande ut i matchen mot Dallas Cowboys dock. Hade väl 2-3 touchdowns.
Ja, ja. Men lite vad säger man? Lite fight om positioner, aldrig fel, Olsson.
Ordinarie programpunkter, Sheriffen, eller vad säger
titta
du?
Titta på Detroit.
Ja, men det är ju en match som alltid, varenda år i stort sett spelas. Det känns som att oavsett hur NFL planerar schemat så kan de liksom inte missa just det här mötet, för att det är så mycket tv-tittare som dras till just den här matchen. Det är så mycket hype kring de här två quarterbacksen och de här två lagen är alltid med just nu i diskussionen om att eventuellt kunna ta sig till en Super Bowl. Även om det ena laget inte har varit där sedan 90-talet och det andra laget har varit där multipla gånger de senaste åren. Jag pratar om Buffalo Bills hemma mot Kansas City Chiefs. De möts fan varenda år. Antingen så är det i slutspelet, men ofta även i ordinarie säsong. Och Bills tycker ju nu är tillbaka. Alltså de hade två förluster som såg väldigt taffliga ut, men Josh Allen såg sylvass ut i matchen mot Panthers. Och visst, de spelar mot Panthers, men jag gillar ändå vad jag såg. Och samtidigt så är ju KC just nu i toppform. Alla deras wide receivers är tillbaka. De har Rashee Rice, de har Worthy. Det är liksom inga skador på de här nyckelpositionerna längre, och Kareem Hunt känns som att han funkar lika bra som han gjorde hans första stint i Kansas City Chiefs för flera år sedan. Han gör verkligen jobbet på marken och gör det bra också. Så det här kommer ju bli en underhållande match. Det kan man ju garantera. Och just också det faktum att den spelas 22-25 istället för som den ofta gör nattetid känns också skönt, för då är det liksom så här, du behöver inte sitta upp hela natten för att kolla på Bills mot Chiefs, men du kan lika gärna förvänta dig att det kommer bli samma typ av spel ändå. Så det här kommer bli mycket poäng i den här matchen, tror jag, för båda lagen är alltid hungriga på att slå den andra på käften och göra så mycket de bara kan. Jag tror Josh Allen exempelvis, han älskar de här matcherna, att försöka själv göra en touchdown för att finnas med i protokollet, att jag sprang in en boll mot Kansas City Chiefs. Och samma sak, det känns som att Travis Kelce alltid glöder till lite extra i de här matcherna. Så gör absolut ingenting annat än att kolla på Bills mot KC vid 22-25.
Ja, jag skulle väl också ranka den som den absolut bästa matchen. Och jag tycker det ska bli häftigt, för att det har känts hela tiden som att Bills närmar sig Kansas City, men jag tycker nu det man har sett av Kansas City de senaste veckorna, nu tycker jag att de är liksom solklar favorit i den här matchen. Jag tycker verkligen de visar hur bra de är som lag. Alltså man har fått igång bredden, för det är lite problem i Buffalo Bills, att det är ju Josh Allen och sen är det någon spelare som är bra en match och någon annan är bra nästa, men Kansas City Chiefs är ett kollektiv där allt funkar, och när allt funkar då är de nästan omöjliga att slå. Så att de är ju,
ja, men jag tror också
de
det.
Kommer nog Larsson lägga en liten peng på i helgen. Men jag tycker det ska bli kul att se ett lag som är imponerar vecka ut och vecka in, och några som jag ändå har tyckt imponerat stundtals. Det är nu alltså Pittsburgh Steelers mot Indianapolis Colts, söndagsmatch 19.00. Tycker att Steelers gör det bra i matchen mot Green Bay här senast, i alla fall första tre kvartarna kan man väl säga, innan de klappar ihop helt och fullt. Tycker också att de har gjort några ganska starka matcher under säsongen, att man alltså titta på när det här skedde, då tänkte man att det där var väl ingen meriterande Victoria, men de åker och vinner i New England. Nu är New England Patriots ett riktigt, inte bara poplag utan topplag, så att den segern är ganska stark. Man slår veckan därefter Minnesota, man slår Cleveland Browns plan enligt. Sen har man en liten lite otur där när Joe Flacco gör sin första match och de losar mot Bengals. Men jag tycker ändå de gör en ganska bra match nu mot Green Bay. Så att de är...
Ja, jag håller med. Mm.
De är ganska bra. Så att jag tror fortfarande att Colts kommer vinna det här. Men jag tror att det kan bli ganska kul för att...
De behöver ju fler wide receivers, det är deras problem. Calvin alltså, Austin, den tredje, känns inte som att han riktigt kommer till liv. Ja, utan det är DK Metcalf i stort sett.
Ja. DK all the way. Men alltså, om Aaron Rodgers bara hittar också att han lyckas få tid så att de kan såra dem genom att få lite stora spel, då tror jag att det här kan bli ganska jämnt och ganska kul. Men att Jonathan Taylor springer in sin 72:a touchdown för säsongen, ja, när det väl ska avgöras. Han gjorde 3 nu senast också. Det är fan helt galet. Alltså det är min att titta på de tidiga matcherna, och sen tittar du på Olssons match lite senare. Men du lassar in Colts och Chiefs.
Jag säger inte emot på den. Dock, alltså, överspel på Bills mot KC, och även överspel egentligen Colts mot Pittsburgh, tror jag. Så du kan egentligen köra liksom en fyrling, två stycken bet builders som man kallar det. Samma spel, samma match, det vill säga. Kikar vi lite på NHL då, sheriffen, så är det ju faktiskt absolut. Så, nu går jag emot mig själv lite här, men det finns en väldigt underhållande match som spelas samtidigt som Bills mot KC, och då kräver det ju att man har 2 tv-apparater eller kanske en mobiltelefon, en dator, en padda, vad det nu än är, som du också kan kika på medans de här uppehållen kommer vara. För det är ju ganska mycket uppehåll i NFL, det är mycket reklampauser och diskussioner och så vidare. Njut då under de pauserna av Utah Mammoth mot Tampa Bay Lightning. Det här är 2 lag som jag tycker, det ena har överlevererat och det andra underlevererat, men nu känns det som att båda spelar ungefär lika bra. Utah är ju i stort sett i år NHLs svar på Indianapolis Colts, skulle jag säga. Ett lag som ingen trodde skulle vara så här bra, men lirar match efter match som ungefär deras liv hängde på det. Och jag älskar att se det. Jag menar, de förlorade nu senast mot Edmonton Oilers exempelvis på bortaplan, men dessförinnan så hade de gått 8-9 matcher utan en förlust. Ett Utah som bara för några år sedan var liksom Arizona Coyotes, som alla skrattade åt, och nu helt plötsligt med hela rebrandingen, omflytten till Utah, har fått nytt liv. Och det känns som att nu när de fick namnet också istället för Utah Hockey Club, så ser det helt annorlunda ut. Alltså, de kräver inte lika mycket att Clayton Keller exempelvis levererar på den högsta nivån, utan de har andra spelare som fyller upp. Dylan Gunther exempelvis tycker jag spelar jättebra. Och sen som sagt, Tampa har inte levt upp till förväntningarna än så länge. De har börjat steppa upp i matchen exempelvis mot Vegas Golden Knights, så såg det väldigt bra ut. Där måste vi också lyfta Carl Lindbom, en rookie-keeper då för Vegas. 22 bast, kommer ifrån första matchen, debuten mot matchen. En spelare som Kucherov, Braden Point, med flera, Hagel och så vidare, Hedman och allihopa liksom. Det är tunga namn han möter som debutmatch. Nu är det ju NHL, så de flesta lagen har ju sådana tunga namn, men det kanske hade varit lättare att möta ett lag som Buffalo eller dylikt i första matchen, inte kanske Tampa Bay på bortaplan, men nu blev det så, och han gjorde det svinbra.
Det hände ju, ja det gjorde han. Det hände ju en dråplig grej i den där matchen också som medier inte har snappat upp. Det var ju att han släppte ju 1 mål under ordinarie tid och 1 i övertid. Men han släppte ju också 1 mål när de dammar den via domaren in i kassen.
Ja, det var faktiskt Aftonbladet. De var duktiga och lyfte upp det. Att han råkar släppa in 2 mål i ordinarie tid då, men det ena då gildes inte och matchen gick till övertid. Men han hyllades väldigt mycket i svenska medier. Och han hyllades även av liksom lagkamrater och ligan i stort, får man väl ändå säga. NHL. Och som sagt, 22 bast, har spelat i Djurgården och i Färjestad sen innan. Och nu alltså Vegas Golden Knights reservkeeper, men jag hoppas att vi får se mer av Carl Lindbom. Åtminstone tillbaka till Tampa Bay Lightning. De har börjat klicka. Det känns som att matchen dessförinnan så kom de lite tillbaka till det man förväntar sig se från Tampa. Nu har de vunnit 3 raka matcher dessutom. Så det känns som ett Tampa som är på hugget och det känns som ett Utah som överlevererar. Det här kommer bli en rolig match att kika på. Så som sagt, mitt tips är att kolla Bills mot KC, men ha igång den här i bakgrunden och bara liksom blicka lite på under tiden som det är reklamuppbrott och grejer.
Mm. Kan man nämna det också gällande Utah att Logan Cooley har skrivit nytt kontrakt nu här för ett par dagar sedan. 8 års kontrakt, 10 miljoner per år, så han kommer stanna i Utah. Mycket bra.
Knee-catch.
Och this is just in. Eller jag såg det. Ja, Natchez. Jag såg det precis innan farbror åkte här. Men det måste vi nämna också att han stannade då i Colorado, krita på ett 8 års kontrakt där. Ja, det vill bara gratulera Colorado till en jävligt bra, ytterligare en jävligt bra spelare.
Ja, han är duktig.
Och en jävligt snabb spelare, för det är ju, det måste man ju säga om alltså, vissa lag bygger ju på
brutalitet.
Size och Florida bygger på att man är jävliga liksom.
Ja.
Ja, men Colorado alltså, bygger på speed.
Så det är bara att lyfta på hatten. En match, kika på honom, försök att hålla ögonen på han när han har pucken. Det känns som en liksom ballerina skridskoåkare som glider runt och försöker liksom hitta de här luckorna som annars inte finns, men som han kan öppna upp tack vare hans skridskoåkning. Det är väldigt underhållande att se och imponerande också. Och sen har du liksom andra som typ William Karlsson exempelvis i Vegas, en av mina favoritspelare. Han är ju liksom bara full steam ahead. Han har ju liksom noll finess i sina glid. Men, och så har du Nakers då som har så extremt mycket. Det är kul hur det verkligen kan skilja sig i en och samma liga. Så vi kan.
Ja, absolut. När vi snackar NHL då så vill jag slänga in ett litet tips att lassa in på Montreal Canadiens. Ett av NHLs charmigaste lag också, väldigt unga, och deras, alltså alla de här Nick Suzuki, Cole Caulfield, Slykowski, allt vad de heter, och icke att förglömma Lane Hudson där på backen, de är svinbra. Hemma i Bell Center är de alltid starka, möter Ottawa. Som saknar Brady Tkachuk. Han skadade ju handen här för någon vecka sedan och kommer borta ett tag till. Och det är inte samma Ottawa när man saknar sin största, alltså sin, vad ska man säga, sitt hjärtslag eller sin puls, sin grit. Brady Tkachuk är ju kapten där av en anledning och är duktig på att få igång de andra och visa vägen med sin fysik och allt han står för. Hela hans, ja, men precis som brorsan Matthew i Florida, så är ju det, han har ju ett väldigt punchable face. Men det är ju en,
han har ju mer punchable än brorsan dock. Brorsan har ju fått de snygga generna. Det har inte Brady.
Ja, jo, nej, så är det väl. Han ser ju lite ut som en sån här trädgårdstomte typ. Men Montreal vinner hemma mot Ottawa. Och jag tror också att det där är en match det kommer bli mycket mål i. Så gillar man att titta på mål så kan man ju titta på den där under helgen.
Ja, jag gillar Ottawa. Det spelet. Och jag gillar shoutouten på Brady också som trädgårdstomte. Skuttar vi in på skrällen då, Sheriffen? Jag måste ta den här, även fast jag tycker att Houston har kommit igång nu. Texans har liksom fått igång sitt spel. Det känns som både Nick Chubb och Marks då, deras rookie running back, båda lirar bra som ett tandem. Men jag tycker inte att det finns tillräckligt mycket edge för att spöa ett lag som Denver Broncos. Denver känns som att de är på riktigt även i år. Bo Nix fungerar, han behöver inte hitta fram till Courtland Sutton hela tiden heller, utan han har Franklin, han har Marvin Mims, han har Noah Fant. Det känns som en bra trupp runt omkring honom, och de har också bra springspel i RJ Harvey då, deras rookie running back. Så jag tycker inte att Denver borde vara en underdog även fast de spelar borta, för att det känns som för bra lag som har satt sig kanske i dåliga situationer i vissa matcher som de antingen då har förlorat eller som i Giants-matchen verkligen kommit tillbaka för. Medan Houston mer liksom har tragglat sig igenom den här säsongen. Så jag känner ju liksom att allting talar för att Denver kommer vinna den här matchen, och därav så måste jag med dem som en skräll. För jag gillar det jag ser i Denver. Jag tror att det kommer definitivt vara ett lag som går till slutspelet. Houston däremot, de har en tuff division nu med tanke på Indianapolis Colts som har stuckit iväg. Och att knipa en wildcard-plats i AFC är jäkligt tufft också. Så förlorar de den här matchen så är det ett steg närmare än en biljett i Bahamas i januari. Och inte då slutspelet. Men Denver däremot kanske kommer spika sin biljett in i slutspelet. Inte tack vare den här matchen, men åtminstone ett steg närmare. Så Denver säger jag.
Okej, Olsson. Nu ska jag läsa upp en grej för dig. För det här är då min skräll. Vi får se om du sätter vad det här är. Jag kommer läsa upp sex namn. Stastny, Barron, Vilsby, Haig, Purbix, Shay.
Fan. Stastny.
Får jag nog be om ett svar då? Det var då, Nashvilles, det var då Nashvilles backbesättning när Roman Josi inte är med. Och det här märks ju för att Nashville har ju... De har gått på pumpen senaste matcherna och nu tror jag att de själva kommer tänka att äntligen får vi vinna en match. För på lördag kväll möter man Calgary Flames hemma. Men Calgary Flames, jag har nämligen jobbat nu den här veckan som har gått på sporten med tre stycken Flames-matcher. Visst, de har inte vunnit, men de har... Ja, de slog Rangers i och för sig, men... De har en hel del hedersamma förluster. Och nu när Huberto har kommit tillbaka också, så att de har liksom en tandem, eller ett tandem säger man i första kedjan, med Nassim Kadri och Jonathan Huberto. Så att de här andra utfyllnadsspelarna, Coronado, Frost och allt vad de heter, att de liksom står för breddscoring istället för att behöva liksom spela i första linan. Då har Calgary ett ganska skönt lag. Och nu tycker jag också att Justin Wolf,
han såg ju bra ut där. Ja, han såg ju bra även förra året.
Dustin Wolf heter han, inte Justin. Dustin heter han väl. Men han hade ju sämst statistik av alla målvakter i NHL här efter om det var så här sex omgångar eller något. Men han har studsat tillbaka och gjorde några sjuka räddningar i matchen mot Rangers. Så att min tanke är så här: Nashville är favorit hemma mot Calgary. Nashville har förlorat ett par matcher, Calgary har också förlorat ett par matcher. Nashville kommer tänka, vad bra, nu slår vi ett dåligt Calgary. Men Calgary kommer att verkligen strida för att ta en victoria i countryns huvudstad. Och de saknar ju som sagt Roman Josi i Nashville. Och den där backbesättningen, det är ingen som skrämmer varken Huberto eller Kadri.
Jag tror också det. Alltså, ska de kunna ta en skalp så här mot ett lag som Nashville, som känns som att de rasslar till i en match och får liksom spelet att funka, men sen är de tillbaka till samma gamla Nashville. Och de är också gamla spelarna. Det liksom finns lite liv i det laget. Och man kan väl inte säga detsamma, alltså, att det är tvärtom i Calgary. Det är också ganska gammalt där. Men det finns ju åtminstone mer hopp för det laget just nu den här säsongen. Sen är det ju två lag som inte kommer komma med i slutspelet. Det kan man väl redan nu säga. För alla som sitter ändå och hoppas att mitt Calgary Flames ska kliva in där. Nej, tyvärr. Det kommer inte bli så.
Nej, det är väl framförallt för att lag som... de vi pratade om tidigare, Utah och Anaheim och lite sådana lag, ser mycket bättre ut i år. Så att de kommer nog vara före när vi summerar tabellen. Men jag ska inte säga att det är kört för varken eller. Jag håller nog med dig. Jag ser dem inte i slutspel om jag skulle få
sia. Däremot ett lag som, om vi hoppar över till NBA, som jag ändå tycker har lite överpresterat kanske från förväntningarna. För de var absolut inte högt rankade om man kikar liksom inför säsongen på vad folk trodde om dem. Och sen var det mycket rykten också om deras bästa spelare eventuellt skulle bli tradad till ett lag som de bara för någon dag sedan spöade. Inte skiten nu ska jag väl säga. De vann med 10 poäng. Men det såg väldigt bra ut. Jag pratar om Milwaukee Bucks som nu i helgen då spelar hemma mot Sacramento Kings, som har inlett den här säsongen nästintill så svagt som man kan. Alltså de har vunnit en match, förlorat övriga. Och de har inte sett ut som samma Kings. Det känns inte som att deras liksom pusselbitar som under fjolåret man förlitade sig på i DeRozan och Sabonis exempelvis har liksom levererat upp till den nivån som man behöver se för att det här Sacramento Kings ska liksom fungera och vara med i matcherna. Så de liksom förlorar mot lag som Chicago Bulls, som förlorar mot lag som Los Angeles Lakers, som också är lite så här svajiga i år. Och vi pratade lite om det inledningsvis för säsongen då, förra veckan exempelvis. Men däremot Milwaukee Bucks, alltså de spelar en jättebra match mot Cleveland Cavaliers, och det var en match som jag tror alla på förhand trodde att de skulle förlora, och relativt stort också, för Cavaliers var sylvassa förra året och framförallt på hemmaplan. Men de hängde med i den matchen. Det var väldigt tajt. De visst låg under stundtals, men de kom tillbaka. De kämpade sig tillbaka, och Giannis var också nära en triple-double. Så jag tycker att det här Milwaukee Bucks i år ändå känns som att det finns hopp. Och då att besegra ett lag som Sacramento Kings hemma, det är givet. Så där har du mitt spel för NBA i alla fall. Och också en rolig match att kika på, för den matchen spelas ändå en vettig tid. Så passa på. Om du ändå är lite nyfiken på att se lite NBA-matcher, så spelas den klockan 22 på lördag. Det gillar man.
Mm. Nej, absolut. Jag tycker det ska bli häftigt att se mästarna här från två år tillbaka, Boston Celtics mot Houston Rockets, för jag gillar det Houston har på gång. Alltså man har ett ganska ungt lag med några undantag, att, ja, framförallt att man har Kevin Durant där nu, och de har verkligen fått klaff på offensiven. Alltså de har gjort nu ska vi se vart jag hade den statistiken där, 139 poäng senaste matchen och 137 matchen dessförinnan. Man är fina offensivt, men mitt spel i den här matchen blir så här, för att det som är grejen med Houston, de sprider ut sin scoring väldigt mycket, även om Durant är ju sniper och brukar ofta ligga där uppe. Men nu när Jason Tatum saknas i Boston, så har ju de sin andra guard där, Jaylen Brown, som får ta ett mycket, mycket stort ansvar. Så att mitt spel är att Jaylen Brown blir bästa poänggörare i denna match.
Det är ju fan ett spel som ändå kan ge lite flis också, vilket är fint. För sia poänggörare, om det inte är exempelvis en Giannis Antetokounmpo, jättesvårt i NBA. Det är ju ungefär som att köra first touchdown score i NFL ibland. Ja, det kan verkligen diffa, och de här gigantiska spelarna i vissa lag kan ha ganska dåliga matcher också. Så ja, jag gillar det spelet. Det ger lite odds. Det tackar man aldrig nej till. Men från ett stort odds då, sheriffen, förmodligen, till lätta stålar. Där finns det bara en match som jag tycker känns solklar. Eller det finns många matcher, men det finns en match som det kan inte sluta på något annat sätt, med tanke på att det ena laget förlitar sig väldigt mycket på sitt springspel, och det andra laget då, som jag tror på, de har inte gett upp mer än 60 yards för ett enda lag som de har mött den här säsongen. Jag pratar om New England Patriots. Deras run defense har varit bland det bästa jag har sett under en säsong. Och då är vi ändå, når vi nu halvvägspunkten av NFL. Och inte ens liksom under alla de matcherna som de har spelat nu, 7 stycken, så har de gett upp mer än 60 yards i en enda match. Och Falcons, de förlitar sig på en spelare som Bijan Robinson, tillsammans då med tanden som de har i springspelet. Och deras passningsspel oftast är inte så bra. Så just att Patriots ska kunna vinna den här matchen, det ser jag som en givenhet. Oavsett om de spelar dåligt på offensiven, vilket de inte kommer göra, för Drake May känns som att han är verkligen the man för det här New England Patriots-laget, så kommer de ändå vinna matchen om han har en dålig sådan. Så nej, jag säger Patriots hemma mot Falcons.
Mm. Ja, jag säger inte emot dig. Den andra som är lika klar som korvspad.
Ja, det är inte så klart.
Korvspad är ju dock lite grumligt, så jag fattar inte varför man kör den referensen. Och så ligger det lagerblad och pepparkorn och skit i det där. Men Green Bay Packers, Carolina Panthers. Och,
ja, det kan den.
Ja, men den kan bara sluta på ett sätt. Men istället för att spela raka ettan, så skulle jag vilja säga så här, att nu är det dags för vår vän Bryce Young i Carolina Panthers att kasta en interception. Och vill man spela en liten... han är ju ofta ganska sävlig med bollen. Och Green Bay har ju tradat... Jajamän. Nu har jag tappat namnet på han de tog från Dallas Parsons. Han är ju, han har verkligen kommit igång nu i Green Bay tröjan och att han har en sack tror jag också är, ja, det är ju bättre odds än 1-11 som det är på raka ettan på Green Bay Packers. Du får säkert 1-60 kanske att Micah Parsons har en sack, så att där är mitt, där är mina säkra pengar. Det är bara lassa på att Parsons säkrar Young.
På vem som kommer säkra Bryce Young. Rashawn Gary, han leder just nu Green Bay Packers i antal sacks. 7,5 stycken, vilket betyder alltså att han har gjort mer än en sack totalt i, eller han har gjort, ja, strax över en sack i varenda match liksom, kan man säga. Med tanke på att de har spelat 7 matcher då. Och med det sagt, mot ett Carolina Panthers som har Bryce Young som quarterback och att mycket kommer bli dubbelteamande mot just Micah Parsons, kommer öppna upp för en spelare som Rashawn Gary. Så att han kommer ha en sack, det tror jag definitivt. Men vill du så kanske du kan spela båda de spelarna. Men det är bara ett litet tips. Han spelar väldigt fritt just nu tack vare Micah Parsons och uppmärksamheten som han får.
Ja, spela ska båda. Jag revidera mitt spel? Nej, jag spelar
till
båda.
Till då en dubbel som du precis fick här, till en trippel, Skiffen. Jag kör lite matcherna som jag har pratat om här, förutom ja, då en. Men jag ser över 5,5 mål i Utah mot Lightning. Så medan du då sitter och njuter av Bills hemma mot Kansas City Chiefs, så får du också se mycket mål i Utah mot Lightning. Och sen ser jag även över 50 poäng i Bills mot KC. Det är inte det hetaste oddset. Jag tror att det ger kanske 1,50 runt 1,60 gånger pengarna. Men de här matcherna slutar i stort sett alltid med upp mot 80 poäng gjorda. Och att då kunna spela för 1,50, 1,60 på 50 poäng gjorda, det bör verkligen sitta. För de här två lagen släpper defensiven när de möter varandra och låter offensiven flöda. Det känns som att de kliver in liksom i omklädningsrummet inför matcherna och säger liksom, grabbar, gör inte för mycket nu i defensiven. Stoppa inte Patrick Mahomes. Samma sak säger de då. Stoppa inte Josh Allen, utan låt tittarna få det de vill ha. En riktig offensiv sammandrabbning. Så att som sagt spela det tror jag är 100% givet. Och sen ser jag minus 9,5 på Oklahoma mot Pelicans. Mot alltså New Orleans Pelicans i NBA. Det är nämligen så att Oklahoma har vunnit med mer än 10 poäng de senaste 5 mötena mot Pelicans. Och Oklahoma är det bättre laget. De vann nu i fjol då hela skiten. Så att de ska kunna spöa ett Pelicans som absolut inte har kommit igång den här säsongen heller, det tror jag.
Nej, de har väl, det jag menar. De har väl inte vunnit matchen
mot Pelicanerna. Minus 9,5 kommer inte få mycket i odds på. Men det kryddar i alla fall trippen lite grann. Och ger dig möjligheten att spela 200 spänn för kanske 1000 spänn tillbaka. 1000!
1000 spänn! Nice. Ja, jag går på raka borta segrar på 3 stycken lag. Vi har pratat om 2 av dem. Jag tror alltså att Colts vinner i Pittsburgh mot Pittsburgh Steelers. Jag tror att Calgary Flames vinner i Nashville mot Predators. Och jag tror att Chicago Bears, att det var en fluka de förlorade senast, att de studsar tillbaka och alltså vinner i Bears. Cincinnati mot detta Bengals. Bears.
När man tror på dem så kommer de att spela såna här matcher. Det var samma sak förra året. När man trodde liksom att nu är saker på gång, då har de den där pissmatchen mot Washington Commanders där de schabblar till det i slutet på matchen. De har liksom en spelare som står och firar matchen innan den ens är över. Och liksom står och tåntar publiken medan bollen kastas i hans riktning. Det är så jävla mycket i Chicago över det. Och den här matchen kändes verkligen som att det var bara de som förlorade. Det var liksom inte det att jag tycker Baltimore Ravens och Lamar Jackson spelade en överdrivet bra match, utan det var liksom, det var Chicago Bears själva som bara pissade på sig. Som de så ofta gör, tyvärr. Fan, det går inte att spela på dem.
Ja. Ja, men jag tycker ändå att, ja visst, man ska säga så här också, att det är ju inte, man hade ju inte räknat med att de skulle slå Baltimore på förhand den här säsongen, men sen hur de har underpresterat och sådär, och de fick en liten injektion nu när Lamar var tillbaka och allt sånt där, och Derrick Henry slog några rekord och ditten och datten. Så de hade liksom, de hade mycket att spela för. Jag tror också att med tanke på Chicagos prestationer innan, man hade vunnit fyra raka, slagit Cowboys, Raiders, Commanders och Saints, va? Då blir det också att man kommer in i en, det kanske går lite för lätt. De behövde den här näsbrännan för att liksom studsa tillbaka och bli bra igen. Så jag tror att det blir en passande uppgift att åka och möta ett framförallt ett väldigt dåligt defensivt Cincinnati Bengals. För att det man ska säga om årets upplag av Chicago Bears, det är att de faktiskt har, de tuggar faktiskt på med yards i deras offensiv, både när de väljer att kasta och när Swift får springa med den. Så att de är, jag gillar ja, årets upplag av Chicago, tror de vinner här.
Och sen är det liksom det där upp och ner matcher från Caleb Williams. Han måste hitta liksom lite mer stabilitet i hans spel. Lite som Jordan Love har gjort. Alltså, när han klev in första säsongen som starter så var det liksom upp och ner matcher. Det var mycket interceptions. Men det känns som att Caleb Williams lever kvar där lite. Och han är ju yngre också, så det kanske tar lite längre tid. Men potentialen finns ju där. Så är det. Och DeAndre Swift, jättebra.
Mm. Och om man ska vara krass, de har faktiskt bara gjort en dålig insats på hela säsongen, Chicago Bears. Det var ju när man torskade jättestort i vecka 2, 52-21 mot Detroit. Annars har man ju, alltså visst, Ravens-matchen, ja, det skiljer 14 poäng, men jag tycker kanske inte spelmässigt att det skiljer 14 poäng. Och sen den matchen man förlorade öppningsveckan, det var ju med ynka 3 mot Minnesota Vikings och så här. Men i övrigt tycker jag att de har gjort, nej, de är stabila. De har hittat någonting som, ja, men som gör att de känns liksom, de känns mer som granitblock nu än som så här statyer med felbalanserad tyngdpunkt som,
ja, men lite
som
så.
Blåser om man nyser på dem.
Det finns någonting där. Så kan vi väl summera det för Chicago Bears fansen.
Mm. Colts, Bears, Calgary, ja, Flames. Där har de min trippel. Det var en lång utläggning.
Det är fint. Och det som behövs nu, sheriffen, det är fan att spelen sitter och att Vegas, jag hoppas mitt Vegas imorgon vinner mot Colorado Avalanche. Det ska jag sitta och kika på. Njut för fan, säger jag bara. Helgen som kommer, det är mycket sport. Alltså sporten börjar redan imorgon kväll. Alltså den amerikanska, det vill säga. Men vi har ju också läget av en Sport Equinox och så vidare, där du har baseball, NBA, NFL och NHL kombinerat. Sådana dagar, magiska.
Mm. Och missa inte att TV-pucken rullar också live från Kalmar. Finaler och semifinaler och finaler.
Ja, jag ser fram emot i alla fall att du svänger förbi Växjö på måndag. Det ser jag fram emot. Ja, hej.
Det ska vi prata om nu, så vi lägger på. Hej, tack alla som har lyssnat. Right on, puss och kram. Hej.